Det är väldigt roligt att få vara tillbaka här igen. Och det är som att komma hem, så är det ju. Till alla dessa härliga människor. Och få vara med i sån lovsång och tillbedjan. Det är fantastiskt. Fantastiskt. Så tack för förtroendet att få predika den här förmiddagen igen. När jag var 5 minuter ifrån, ungefär 10:55, så plingade till på min mobil. Och då ska jag inte säga vem det är som skickade sms'et, men han är gift med. Ja. Och då, medan jag kör, får jag erkänna att jag tar upp mobilen och så tittar jag, så står det följande: vi väntar på dig. Gudstjänsten började 10:00. Och då blir man lite så. Ja. Ja. Men jag vill dela, jag har levt ett bra tag nu med några frågor. Och de här frågorna, du kanske har hört mig i något annat sammanhang, då får du ta och lyssna idag som att du aldrig har hört det. Men det här är, jag kommer inte ifrån det. Så jag delar detta lite överallt, därför att det är en process i mig. Och jag tänker att det som pågår i mitt liv kanske kan sätta avtryck på ditt liv också, eller till och med bekräfta att det liksom är någonting. Ja. Och det är de här 5 frågorna. De här 5 frågorna har, de utmanar mig. De provocerar mig. De ibland irriterar mig. De lockar mig. Och det är 5 frågor som Jesus ställer. När man läser evangelierna så ser man att Jesus har ju många olika slags verktyg för att forma det här gänget lärjungar som han har kallat. Och ett av de verktygen som Jesus använder för att göra de här männen till människofiskare, som han uttrycker det. Han säger: kom och följ mig, så ska jag göra er till. Ni ska inte göra er till, jag gör er till. Om ni följer mig, om ni lever nära mig, så kommer ni att bli förvandlade. Ni behöver inte pressa fram det. Ni behöver inte, så att säga, slå knut på er själva för att försöka bli det. Utan kristen tro handlar om att leva nära Jesus. För gör jag det, då kommer han att förvandla mig. Och Jesus säger att om ni följer mig, så ska jag göra er till människofiskare. Och så ser man att det finns olika sätt som Jesus arbetar med den här gruppen av människor. Ett av de sätten, det är att han använder frågor. Och det är som att han ibland väntar med att undervisa tills de har svarat på frågan. Det är som att Jesu frågor på något sätt bildar en plattform för det som Jesus vill lära dem. Och då är det de här 5 frågorna som jag vill dela med dig idag. Och se det nu som att det är Jesus som står här i jeansjacka. Jag tror han hade det på den tiden också. Han gick runt i en jeansjacka. Och så är det 5 frågor som, alltså, Jesus tittar på bara dig nu. Det är bara du och han nu. Och så får du 5 frågor. Den första frågan hittar vi i Johannes. I Johannes, det 21 kapitlet. Och detta är som att cirkeln sluts. Det har varit ungefär samma upplägg på situationen 3 år innan. Man har fått en gedigen fiskfångst nu, precis som man fick för 3 år sedan. Men det är mycket som har hänt mellan de här 2 episoderna. Lärjungarna, och i det här fallet Petrus, har varit med om otroligt mycket tillsammans med Jesus. Han har sett fantastiska under, han har gått på vatten. Han har sett Lazarus kliva ut ur graven. Han har fått höra Jesu undervisning. Alltså, det har varit 3 intensiva år. Vid det förra tillfället då får han kallelsen av Jesus att följa honom. Och nu i det här avsnittet så är det som om att kallelsen igen förnyas. Men det är lite som har hänt innan. Och när de sitter här på stranden så står det från den 15:e versen. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade Jesus: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade Jesus: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Sist de träffades innan det här tillfället, så går ju allt fel. Alltså Petrus fullständigt misslyckas. När han som allra mest ska stå upp för Jesus, så viker han ner sig som allra mest. Jag vill tro att det är en ganska stukad människa som sitter på stranden tillsammans med Jesus. Han vet att Jesus vet. Jesus vet att Petrus vet. Lärjungarna vet att alla vet. Petrus höll inte måttet. Han som liksom stod längst fram och sa: om alla andra lämnar dig så gör inte jag det. Och det var han som fegade ur. Och så sitter de här nu. Och så kommer första frågan. Petrus, älskar du mig? Och den kommer inte bara en gång, utan den kommer tre gånger. Och jag tänker, vad är det som gör att Jesus ställer samma fråga tre gånger? Du får följa med, du får ge mig lite manöverutrymme nu. Och så får du sila, spotta ut och så svälja det du tycker. Men jag tänker som så här, varför ställer man samma fråga tre gånger? Jo, därför att det är viktigt för en. Jag tror säkert du har gjort det någon gång. Alltså man vägrar lämna frågan för man är så angelägen om att få ett svar. Därför att det är så viktigt att man får ett svar. Jesus frågar det här tre gånger, helt enkelt tror jag. Därför att detta är livsviktigt för Jesus. Petrus, älskar du mig? Så jag ställer den frågan tre gånger bara för att visa dig, Petrus. Och för att visa dig och mig idag. Wow, jag tar inte lätt på det här. Utan jag vill verkligen veta, älskar du mig? Och så tänker jag att Jesus ställer den frågan av den enkla anledningen att det är liksom på den här grunden som hela kristna livet bygger. Förstår man rätt nu? Det är inte i första hand en verksamhet i en kyrka eller ett ansvarsområde i en församlingsledning eller att jag är med i en gospelkör eller har en alfagrupp. Ja, men allt är ju fantastiskt. Men det är inte det vilar på ytterst. Utan Jesus ställer frågan till mig, till dig idag. Älskar du mig? Därför att det är på den grunden det hela kristna livet står och byggs. Älskar du mig? Och så tänker jag, han ställer den frågan. Inte bara för sin egen skull, utan han ställer den frågan tre gånger för Petrus skull. För jag vet, jag kan känna igen mig i Petrus. Nämligen just detta, att ibland svarar man på frågor på ren rutin. Alltså man kan svaret. Man är på något sätt förprogrammerad, om du tillåter. Så när du får en fråga på någonting så kommer det bara ur det. Absolut! Och jag vet inte hur många gånger jag har plockat upp den här. Och så har jag lovat någonting på ren rutin. Jag har inte riktigt tänkt efter. Och så får jag smsa: du, kan vi skjuta upp det där mötet? Kan vi ändra den där tiden? Nej, jag kan inte. Därför att jag insåg att jag svarade utifrån rutin. Mer än utifrån att mitt hjärta var påkopplat. Och då tänker jag att det är just det som är faran ibland. Om man som jag talar bara för mig själv nu. Jag har varit med i kyrkan i hela mitt liv och jag är oerhört tacksam för det. Jag har det där moment när jag är 7 år ung och blir liksom bestämmer mig för att jag vill följa Jesus. Jag har berättat om det för mig. Jag har liksom vuxit upp i det här. Förstår man rätt om jag säger som så här: jag kan inget annat. Och jag har terminologin och jag vet liksom beteendemönster, former, uttryck, allt det. Och så har jag märkt ibland att det är just i det som den kristna tron kan bli lite rutin. Där jag gör de rätta sakerna. Men mitt hjärta är inte där det skulle kunna vara. det vill säga hos Jesus. Och Jesus, han citerar ju profeten vid något tillfälle när han säger att detta folket ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Och ibland har jag funnit mig själv att jag har varit så upptagen att arbeta för Gud mer än jag har varit upptagen av Gud. Mer har mitt hjärta varit i hur många uppdrag har jag på ett år, hur många församlingar får jag åka till, vad tycker folk om mig, hur säljer boken, nej men du vet allt detta, är det oviktigt? Nej, men jag har märkt ibland att mitt hjärta har varit mer där än hos honom. Så ibland, billigt talat, har jag fått sänka blicken vid strandkanten när Jesus har ställt den frågan. Därför jag får bara erkänna. Jesus, nej, jag kan inte säga att mitt hjärta är hos dig. Och så får man liksom gå tillbaka lite som orienteraren som har tappat den markeringen. Så får man gå tillbaka till utgångsläget man var innan och sätta ut kursen igen. Petrus, Ola, Marie, vad heter det? Levi. Levi, Jesus frågar oss, älskar du mig? Och det är inte den, älskar du mig? Svara rätt nu för annars. Det är ju inte den. Det är inte den. Och så märker man själva rytmen i texten att när Petrus svarar ja på vad hans hjärta är. Därför att jag tror det är ju så. Innan Jesus, om jag använder bilder, innan Jesus vill ha dina och mina händer, Levi, vad vi ska göra för Jesus, så vill han ha vårt hjärta. Och jag tror det där är en liksom ongoing process. Det är hela livet. Så får vi komma till den punkten. Vänta nu lite grann. Händerna, viktigt, men hjärtat. Ja. Älskar du mig? Den andra frågan. Så viktig. Jesus, han frågar runt lite grann sina lärjungar. Ska titta på det. Och nu kommer vi in på gudsbilden. I Matteus 16. Då står det så här ifrån den 13:e versen. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? De svarade, ja, men vissa säger att du är Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, nu kommer andra frågan. Vem säger ni att jag är? Vem säger ni att jag är? Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonasson, för det är inte kött och blod som har uppenbart detta för dig, utan min far i himlen. Den andra frågan till dig idag är, vem säger du att Jesus är? Den är inte oviktig. Därför att Guds bilden präglar ju hela mitt liv. Är det inte så? Den bilden du och jag har av Gud formar det sättet vi lever våra liv i förhållande till honom. Och Jesus säger vid ett tillfälle som så här att den som ärar sonen ärar fadern, och den som inte ärar sonen ärar inte fadern. Och då tänker jag, strömningarna inom kyrkan i Sverige, om jag använder kyrkan som ett brett begrepp, när det börjar ifrågasättas om gick Jesus verkligen på vatten, var det inte mer ett bildspråk för någonting? Ja, men han förvandlade nog inte vatten till vin. Det är bara ett uttryck för att vi ska kunna uppfatta Gud, och så kommer någonting. Ja, men jungfrufödseln, det hände nog inte egentligen. Utan återigen, det är bara en bild i Bibeln på att tala om någonting för oss. Och så börjar vi hyvla bort, hyvla på, slipa på Guds bilden. Och jag tror att Jesus står idag till sitt folk i Sverige och säger, vem säger ni att jag egentligen är? Vem är jag för er som möts i kyrkan söndag förmiddag klockan 11? Oavsett samfund, oavsett liturgi. Men vem är jag för just dig? I den kyrkbänken eller på den stolen? Är jag den som är född genom helig ande? Är jag den som kan göra vatten till vin? Är jag den som har stigit upp på korset och sagt det är fullbordat? Är jag den som har lämnat graven? Eller är jag något annat? Vem är jag för dig? För jag tänker att den vi säger att Gud är, det är den han blir för oss. Fast han egentligen är något annat. Men den du och jag säger att Jesus är, hur vi definierar Jesus, det blir han för oss. Och det kan både vara en enorm välsignelse, men det kan också bli en enorm förbannelse. Och vi har ett bevis på det i Bibeln när Jesus kommer till sin hemstad. Och när de börjar lyssna på Jesus, det går liksom ett sus genom hela folkhavet. Wow, vilken man, vilken undervisning. Och står att folket liksom beundrar honom. De blir helt tagna. Och så blir det helt tyst i lokalen. Och alla sitter som ni gör nu. Och sen hör man någon, med all respekt, men någon längst bak. Är inte det Marias son? Och så börjar det sprida sig, tissla och tassla. Sen börjar de, jo men vänta nu. Det är inte hans bröder som bor här längre ner på gatan? Ja, men det är ju snickargrabben. Och så märker man hur hela attityden börjar förändras. Så från att ha gått till att wow, vilken undervisning, vilken man. Så börjar nu Jesus att hyvlas ner. Så nu är han bara Maria, Josefs son. Han är snickarungen som har sprungit runt och gjort hyss. Och klätat getus på våra dörrar och allt sånt här. Va? Nej, men, och helt plötsligt så, jag vet inte var den kom ifrån, men det är väl mina gamla synder. Och helt plötsligt så står Jesus där och hela situationen är förändrad. Han har inte förändrats ett dugg. Han är den han är. Ingenting har förändrats med Jesus. Han har samma agenda som han har haft innan han kom dit och kommer att ha efter han lämnar det stället. Men så står det så här. Han kunde inte göra många under där eftersom de inte ville tro. Då tänker jag, den Jesus är för mig, den blir han för mig. Och därför är det så viktigt att leva i detta. Och det är ett ord som jag, ni får pröva detta, men jag helt enkelt rakt upp och ner när jag satt i bilen så sa jag så här, helig ande, jag tror att det jag delar nu, alltså, det tror jag är rätt. Men så sa jag ändå så här, helig ande, vad vill du skicka med till denna härliga Viskadalkyrka? Dessa fantastiska människor. Är det något mer du liksom vill få fram som jag inte har uppfattat än? Och då bara poppar det till inom mig. Sammanhanget. När Jesus visar sin härlighet för tre stycken. Det bara blingar till så här inom mig. Och då tänkte jag, ja men okej. Det är nog en liten hälsning också till Viskadalkyrkan idag. Och jag tar den just i det här sammanhanget om att se Jesus. Va? Att leva med en fräsch uppenbarelse av vem han är. Då står det så här i Matteus 17 och 1 från första versen. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes, förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen, hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till honom, Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill så ska jag göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose, en åt Elia. Men medan han talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Det var bara som att det kom inom mig. Bara en hälsning från Gud till Viskadalkyrkan. Jag vill ta den här kyrkan. på ytterligare en resa uppåt. Uppåt, inte neråt. Han kallar dem upp på berget. Och han vill, alltså en uppmuntran till er, att jag tror det ligger nya erfarenheter av vem Jesus är och väntar på er som kyrka. Och när Petrus och Jakob och Johannes kommer upp där, så får de vara med om någonting de inte har sett innan. Alltså det händer någonting där på bergstoppen när de är ensamma med Jesus. Som sätter spår i resten av deras liv. De bara får se Jesus i en ny skepnad, i en ny dimension. Alltså det, den bilden de har av Jesus, den blir på något sätt, det läggs en pusselbit till. Och det är den hälsning jag upplever som till Viska Dalskyrkan via det här bibelordet. Den här hösten, den här liksom terminen som ni har gått in i. Och det som ligger framför att Viska Dalskyrkan är som att Gud bara säger, kom här. Enskilt och som grupp, kom här. Upp, nya nivåer, nya dimensioner. Uppåt, ni ska få se med ett annat perspektiv. Ni ska få se Kristus, den uppståndne Kristus, i era liv individuellt och i era, liksom, i er gemenskap. Jag kan inte sätta andra ord på den så här, det får bli lite taffligt. Men där ska ni bara få, ni ska kunna säga till varandra om ett tag, wow, vad Jesus gör. Vi visste det teoretiskt, men har vi sett i praktiken hans makt, hans kraft, hans härlighet på det där, genom den personen där, i den situationen där. Wow! Uppenbarelsen av Jesus. Vem säger du att jag är? Och då hör vi Paulus som sitter där och skriver. Och så ber han samtidigt. Jag ber att han ska ge en vishetens och en uppenbarelsens ande till rätt kunskap om sig. Han är den han är. Den levande Gudens son. Herre, till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Det finns ingen som är som du. Du är alfa och omega. Du är vägen till Fadern. Det är bara du som kan försona oss med Gud. Det finns inget annat namn. Du är den du är. Och med det i våra hjärtan går vi ut på måndag. Och tisdagen, onsdagen och så vidare. Älskar du mig, Petrus? Och vem säger du att jag är? Den tredje. Nu blir det lite, det blir lite pinsamt nu. Nu blir det lite pinsamt. Det blir det ibland. I Markus 9. Lärjungarna har tagit en promenad. Och på den promenaden så har man haft möjligheten att prata om precis vad som helst. Man skulle kunna prata om Jesu undervisning. Man skulle kunna prata om undern som Jesus har gjort. Man skulle kunna prata om jättemycket. Och så kommer man då tillbaka från den här promenixen. Och då står det som så här från den 33:e versen i Markus 9. När Jesus nu var hemma frågade han, vad var det ni talade om på vägen? Och det är den tredje frågan till dig idag från Jesus. Vad talade du om på vägen? Men de teg. För på vägen hade de talat med varandra om vem som var den största. Och när jag läser den, vad var det ni talade om på vägen, så formar jag om den till frågan som jag tror Jesus ställer mig. Rickard, vad är du upptagen av? Vad är du upptagen av, Rickard? Det är ingen nyhet för Gud att jag lever här och ska få livspusslet att gå ihop. Det visste han innan, för han skrev alla dagar i sin bok. Mitt liv blev uppskrivet i en bok. Gud sitter inte i himlen och bara, wow, har du så full almanacka? Oj då, inte visste jag att dina barn skulle iväg på den grejen och att du ska... Alltså, han vet ju om våra liv. Han sitter inte i himlen och kliar sig i huvudet och säger, wow, jag såg inte den komma, vilken överraskning. Erika, det trodde jag inte, wow. Nej, han vet om allt det där. Och mitt i allt detta med livspussel och få hela livet att gå ihop, så ställer han frågan, Rika, mitt i allt detta, vad är du upptagen av? Vad är det dina tankar? Var hamnar dina tankar någonstans? Kan du se ett mönster, Rickard? Var går din tid, din kraft och din energi? Vad går det till? Vad är du upptagen av? Och återigen, jag tror inte att Jesus ställer de här frågorna utifrån att han vill komma åt oss. Sätta dit oss. Göra det surt för oss. Liksom en sån här liksom, kinkig gud. Jag ska göra, Utan jag tror han ställer utifrån att hans hjärta liksom, det är passionerat för just dig. Han vill ditt liv. Och han vill det väl. Det är därför han ställer de här frågorna. För han vet att det finns liv i de frågorna. Om du och jag svarar på ett sätt som är bra. Så det är inte test att sätta åt oss. Och vi får eftersits för att vi inte klarar provet. Utan det är utifrån ett hjärta som vill oss väl. Vad var det ni talade om på vägen? Man ord, vad är jag upptagen utav? Jag brukar använda Helene ibland. Hon gör inte detta ofta, min goa fru. Men någon gång har det hänt att hon inför att vi ska åka ut någonstans eller någonting, så funderar hon ju på vad hon ska klä på sig. Och jag har lärt mig som man att när din fru frågar vad tycker du om den här dressen, då ska jag svara tillbaka, vad tycker du? Du ska aldrig säga någonting åt något håll, för då kommer du få en avhyvling. Utan du ska säga, älskling, det du tycker är fint, det är det som är bra. Jag har gjort misstag, jag har gått på de minfälten. Älskling, jag tycker inte riktigt att det passar. Nej, tycker du är för tjock? Nej, jag sa bara att jag tycker inte det passar. Nej, vad tycker du jag ska ha? Alltså, nej, gå inte dit grabbar, gör inte den. Utan... Och då vet jag att Helene ibland har öppnat sin garderob, billigt talat. Och mer eller mindre så väller ut kläder. Det bara väller ut kläder. Och sen hör jag min älskade fru säga, jag har ingenting att ta på mig. Och så kommer nästa på den som är, och det är då du tar alla kontokorten, stryper kontorna. För då kommer nästa, jag får nog åka till Ullared. No way. Ja, men det är intressant, va? Jag har ingenting. Och så tänker jag, men ibland är det ju så. I livet. Därför att är det någonting Gud tycker om, så är det utrymme. Gud behöver utrymme för att kunna agera. Det är därför vi har den fina skapelsen. För det fanns ingenting. Det fanns utrymme för Gud att frigöra sin kreativitet. Så han säger, förresten, var det ljus? Boom, och det blev. Lite träd? Boom, det blev. Varför då? För han hade utrymme att jobba med. Problemet är när det är fullt i garderoben. Och därför ibland i mitt liv har jag billigt talat för att gå till mitt hjärtas garderob. Och öppna de dörrarna och konstatera och ta ut ett plagg. Och titta på det och säga, vänta nu lite grann Rickard. Ska detta verkligen uppta och hänga i den här hjärtats garderob? Är det en god attityd? Ska den verkligen uppta plats? Den prioriteringen, ska du verkligen, vad tar det den prioriteringen någonstans? Alltså billigt talat har jag fått ta ut kläder med jämna mellanrum och ställa mig den frågan, vad är jag upptagen utav? Därför att det jag är upptagen av är ju det som leder mig, tänker jag. Är jag upptagen av fruktan, då är det fruktan som leder mig. Är jag upptagen av frid, då är det det som leder mig. Är jag upptagen av tro, då är det det som leder mig. Är jag upptagen av en dålig självbild, ja men då är det den som leder mig. Alltså det är så mycket så frågan kommer till, vad är jag upptagen utav? Därför att det jag är upptagen av formar mig, det leder mig. Och det tar platsen för det som i så fall är tänkt att vara där. Så Jesus ställer frågan till dig idag. Var ärlig, säger Jesus till dig. Vad är du upptagen av? Hur ser det ut i din garderob? Vad hänger det för plagg där? Vad representerar de? Jag kan lova att vissa plagg ska hänga kvar. Men kanske det finns några plagg som du och jag ska ta ut och ta en ordentlig titt på. Och ställa oss frågan, ska detta hänga kvar? Eller kanske det är dags att göra så med det och skapa utrymme för Gud. Två frågor kvar. Här kommer nästa som har, oj, jag trodde att jag hade ett snabbt svar på den. Men det hade jag inte. Och jag blir irriterad på mig själv. Det har varit en process. i Markus det 10:e kapitlet. Markus det 10:e kapitlet. Det här handlar om Jesus och den blinde Bartimeus. Då står det som så här ifrån den, jag gissar på 46. Det ser ut som 46 där. Jo, det är det. De kom fram till Jeriko. Och när de lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom att strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Du vet, när du är desperat, då ropar du, va? Du bryr dig inte så mycket om vad andra tycker och tänker. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. De gjorde så och sa till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom. Då kommer den fjärde frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den har jobbat med mig. Alla de här frågorna har jobbat med mig. Definitivt den här. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och jag trodde att jag hade ett snabbt svar tills jag började inse att det är mycket jag vill. Har du känt igen dig? Man vill jättemycket. När man börjar tänka efter så vill man jättemycket. Men sen kom jag i det andra läget. Det var, jag leker inte bort, men det är bara att sätta ord på det. Hur mycket vill jag egentligen det jag vill? Jag säger att jag vill, men om jag ska vara ärlig, hur mycket vill jag det jag vill? Alltså, hur seriöst är jag med det jag säger att jag vill? Den rike ynglingen ville ha reda på vägen till livet. Han var angelägen. Han hade bestämt sig: jag ska gå till Jesus och fråga om hur får jag evigt liv. Så han ville någonting. Men när svaret kommer från Jesus och uppfordran från Jesus: du, det fattas bara en sak, gå och sälj allt du äger. Då inser den rike unge mannen att han vill inte tillräckligt det han trodde att han ville. Så han går därifrån. Bedrövad. Och så har jag tänkt själv, vänta, vad vill jag? Ja, det är mycket jag vill. Men hur mycket vill jag det jag vill? Och egentligen, vad är det jag vill? Vad säger mitt vill om det jag har i mitt hjärta? Det fanns, jag har inte någon gång hört låten, jag är inte riktigt min musikstil. James Joplin, är det 70-tal? Den här Mercedes-Benz. Det är det, va? Mm. James Joplin, bakgrunden till den sången är att hon svarar, som hon uttrycker det, på Guds, vad Gud ska göra för henne. Och hennes bild av Gud formas till en sång. Att när Gud frågar henne: vad vill du att jag ska göra för dig? Icke-troende då, alltså sekulär sång. Men då skriver hon en sång som blir en klassiker: God, please give me a Mercedes-Benz. Ge mig en Mercedes-Benz. Det är alltså hennes uppfattning av att om Gud vill ge mig någonting, då är detta jag vill att han ger mig. En Mercedes-Benz, en utekväll på stan. Och sen är det en tredje sak jag inte kommer på, men som den sången handlar om. Vad vill du att jag ska göra för dig, James Joplin? Give me a Mercedes-Benz. Jag dömer inte henne, jag bara konstaterar att det var hennes bild. För det speglar på något sätt hjärtat, eller? Är det inte det Jakob säger i sitt brev? Ni får inte bönesvar därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Okej. Okay. Så jag gör rätt sak, jag ber. Men jag gör det på fel sätt. Därför att mitt hjärta är självupptaget. Men så får Salomo samma fråga. Gud kommer till honom i en dröm. Alltså, sådana här drömmar är ju wow. Det är en sån dröm vill jag gärna ha. Gud kommer till honom om natten och säger ungefär som så här: du, be mig om vad du vill och du ska få det. Wow. Inga hämningar, Salomo. Det finns inga gränser, inga tak, inga väggar, inget golv. Det finns oanade möjligheter. Du bara ber mig om vad du vill och du ska få det. Och så beskriver Bibeln att denne man som har blivit ledare för folket säger följande som svar: ge mig vishet så jag kan leda ditt folk. Ska du inte ha Mercedes-Benz? Nej. Därför att mitt hjärta är inte upptaget av jag, mig och mitt. Utan det finns någonting på mitt hjärta som har att göra med Guds ärende på jorden. Är det fel att be om en bil? Nej, för det har jag gjort. Och Gud hjälpte oss. Vi fick det vi bad om. Så jag säger inte emot det. Jag säger inte det är fel. Men jag bara får sätta de här två emot varandra. Salomo, be mig om vad du vill och du ska få det. Gud, ge mig ett vist hjärta så att jag kan leda ditt folk. Och då säger Gud: du ska bli så välsignad, Salomo, så du fattar inte. Det ska inte finnas en kung i din klass efter dig. Jag kommer att välsigna dig något så kopiöst med vishet, med rikedom, med ära och status. Och så blev det. Men allting kom utifrån ett människohjärta. Sa Gud, jag vill det du vill. Om jag kan få be dig om någonting, då ber jag om det som ligger på ditt hjärta, Gud. Och frågan till Jesus, från Jesus till dig idag är, och det kan ju vara beroende på vad du är i livet. Jag satt med en kollega igår som hela livet har liksom bara vänts upp och ner de sista veckorna, när man insåg att smärtan i ryggen inte bara var någon muskel som hade sträckt sig eller sånt, utan det var alltså en elakartad cancer. Och så får man sitta med sina barn och försöka förklara. Vad tror du man svarar på en sån fråga? Det är klart man ropar Jesus, förbarma dig. Det är klart man gör. Det är klart att man ska be det. Men jag är ju så van vid, om jag får säga så, att jag är uppväxt med: Gud, vad vill du med mig? Och det är ju rätt bön. Gud, vad vill du med oss? Men i den här texten är det tvärtom. Det är himlen som frågar en liten människa: vad vill du? Och jag tänker det speglar det jag bär i mitt hjärta, det jag längtar efter och mina motiv. Älskar du mig? Vem säger du att jag är? Vad talar du om på vägen? Man ord, vad är du upptagen av? Vad härbärgerar du i din inre värld? Förresten, Ola, vad vill du att jag ska göra för dig? Vilka frågor? Så kommer den sista. Den är väldigt praktisk. Den sista frågan är från Bibeln. Jag bara hittar den. Markus 6. De har kommit i en knivig situation och folket är hungriga. Jesus har predikat länge. Och nu behövs det käk till allihop. Och då säger Jesus till lärjungarna den sista frågan: hur många bröd har ni? Och det är den sista frågan till dig idag. Hur många bröd har du? Detta är ju en sån där intressant händelse, därför att det står i ett annat evangelium att Jesus han vet själv vad han ska göra. Men egentligen intressant, för jag undrar egentligen vad han skulle ha gjort. För det vet vi inte egentligen. Kanske. Kanske Jesus hade en annan strategi att fixa det här undret. Jag bara kommer att tänka på det. Frågan är, han visste vad han skulle göra, men vi läser aldrig egentligen vad han tänkte att han skulle göra. Utan det han gör nu är att han slänger ut en fråga: hur många bröd har ni? Och nu börjar det plötsligt frigöras kreativitet i det här lärjungargänget. Det är som att himlen tar ett steg tillbaka och säger så här: vi vet precis vad vi ska göra. Vi har kraften, vi har möjligheterna. Men vi kan inte göra någonting än. Vi trycker på pausknapp. För nu är det ni som ska ta reda på hur många bröd ni har. Och så står det denna oerhört viktiga lilla mening. De gick och tog reda på det. Det är nyckeln till hela händelsen. Det är nyckeln till att flera tusen människor får mat. Det är att de gick och tog reda på det. Och då tänker jag att den här texten talar om inventering. Det här handlar om inventering. Man tar reda på, som man gör i en butik, hur många varor vi har i butiken. Det har man väl gjort på hur många sillar ligger i lådorna här. Och... ja, det är viktigt. Hur många sillar har vi här som ska liksom ut? Va? Vi gör en inventering för att få reda på hur många varor du har i butiken. Det är det Jesus ber lärjungarna om. Jag har haft en sån där... ska avsluta med det. Jag åker till Åbo med jämna mellanrum, frikyrkan i Åbo. Och sista året, ungefär ett och ett halvt, så är det en ung tjej i den församlingen som gärna har velat liksom komma underfund med var hittar jag min livskamrat. Så vi börjar skämta lite med varandra, så jag frågar henne liksom, hur går det? Hur går det? Det är en sån här jobbiga fråga ibland. Jag sa, hur går det nu? Har du hittat liksom mannen i livet? Och hon bara, nej, det har jag inte gjort. Okej, så hur ska vi be då? Alltså med glimten i ögat, och det var inte så. Hur ska vi be då? Utan det var liksom lite skämtsamt. Ah, sa hon med, och så log hon. Jag vill ha en kanadensisk hockeyspelare. Och så bara, ah, okej, okay, precis, all right, vi ber väl om det då. Och så kom jag tillbaka något halvår senare. Så hur går det? Men har du hittat någon kanadensisk hockeyspelare? Nej, sa hon, det har jag inte gjort. Nej, nej. Ja, du har inte tro för det heller, va? Nej, sa hon. Det får duga med en svensk hockeyspelare, sa hon då. Okej, när du inte kan få det bästa får du liksom ta. Ja. Ja, okej, vi får be då, sa vi liksom, och så log vi till varandra. Och så kom jag tillbaka igen och nej, det har inte hänt någonting. Du får fasta också, Ricka, sa hon liksom, på skämt. Här ska jag behöva göra allt åt dig liksom. All right. Och så kom jag tillbaka nu för några veckor sedan. På andra raden sitter hon och då mannen i hennes liv, tror vi. Så hon bara tittar på mig och så pekar hon på honom. Här sitter han, sa hon. Här sitter han. Och då tittar jag på honom och sa, ja, så det är ditt fel att det enda jag har bett och fastat om det är att det ska bli ordning på det här, så nu kan vi gå vidare i livet, sa jag till henne. Ja, liksom. Och så kommer det ju. När hon berättar. Det är ju så klassiskt. Jag sa, hur träffades ni två då? Ja, sa hon. Mellan jag tittade över hela världen, Kanada och Sverige. Nej, men mellan jag letade där ute efter mannen i mitt liv, så var han ju faktiskt mitt framför mig. Har du hört det någon gång? Alltså inte om mannen, men själva principen. Att man liksom, man tittar ut i stora vida världen och så inser man inte att mitt framför näsan står en person. En möjlighet. En tanke. En idé. Och jag som säger, hallå. Jag är här. Se mig. Hör mig. Fånga mig. Tänk mig. Omsätt mig i handling. Hallå. Och när vi inser det, vi gör en inventering. Och jag tänker, är det inte det kyrka handlar om? Hur många bröd har ni? Att det står för, kan ta lite musik där. Alltså att hur många bröd har ni, det står för. Men vänta, i det här rummet finns ju hur många fantastiska människor som helst. Och då tänker jag, vilka gåvor finns i det här rummet? Vilken talang finns i det här rummet? Vilka personligheter finns i det här rummet? Vad finns det liksom för någonting som Gud har lagt i var och en som behöver kanske bli en liten inventering? Hur många bröd har ni? Ja, vi kanske ska gå och se efter vad som vi faktiskt har i huset. Vad jag har i mitt eget liv som jag kanske inte har sett än. Jag tror jag är sån här. Men jag kanske är lite så här också. Jag kanske tror att jag bara är bra på detta. Men egentligen så ligger det någonting latent och väntar på att få frigöras. Kanske dags för lite inventering. Att slå armkrok och säga till varandra, låt oss gå och se efter. Och sen så kommer vi med våra liv, vi kommer med våra personligheter, vi kommer med våra gåvor, vi kommer med det som är vårt liv, både bra och mindre bra. Utropstecken, frågetecken. Och så gör vi som den lille pojken. Vi går fram till Jesus och säger vi, nu har vi gjort en inventering. Här har du vad vi hittade, inte mycket. Men du får gärna använda det om du vill. Och säger Jesus, för hit det till mig. Och sen välsignar han det. Och sen delades det ut. Det brödet är du. Det är så jag tänker. De brödbitarna, det är just ditt liv. Din personlighet. Har inte med ålder att göra. Det har inte med utbildning att göra, om du förstår vad jag menar. Det har inte med lönecheck att göra. Utan det har med ett hjärta som säger Gud, ditt rike först. Din vilja först. Jag vill leva för dig, Jesus. Fem frågor. Ta dem med dig idag. Ska vi be en bön innan vi lämnar över till biskopen? Ser verkligen ut som en kyrkofader där, det måste jag säga. Ja, det är bra. Tack Jesus. Tack Jesus. Är det okej om vi står upp tillsammans? Jag vet att du har... Ja. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Herre, hjälp oss. Eller först och främst, tack Jesus. Tack Jesus för att du har gett ditt liv för oss. Tack att vi kan få komma till Viskadalskyrkan en söndag förmiddag. Lyfta våra händer. Sjunga sångerna. Läsa texterna. Be, samtala om någonting som vi tror. Inte bara är ett historiskt faktum. Utan det är presens, det är nu. Du lever, Jesus. Du är uppstånden ifrån det döda. Du sitter på Faderns högra sida och du har utgjutit din ande över allt kött. Och vi just idag får vara del av din stora frälsningsplan, Jesus. Just i den här tiden. Med människor som har gått före oss. Och om du dröjer, människor som kommer att komma efter oss. Så får vi vara del av din stora plan, Herre. Tack för den nåden, tack för den förmånen att få vara del av det som du gör på den här jorden. Och så ber jag Jesus, heligande, hjälp oss att svara rätt. Hjälp oss att svara på de här frågorna, Jesus. På ett sätt så att du kan få arbeta med oss och forma våra liv som du vill. Så tackar jag dig för förklaringsbergstexten. Herre, jag vill tro att det är till Viskadalskyrkan. Du kallar församlingen upp på berget. Och där får de se dimensioner av dig, Jesus. Får se nyanser av dig som de inte har sett tidigare. Och så får de gå tillbaka ner i dalen och arbeta på det som de har sett på bergstoppen. Jag tackar dig för en uppenbarelsens ande in i hela församlingen. Från den minsta till den största. Från den yngste till den äldste. En vishetens och en uppenbarelsens ande om vem Jesus är. Att du, Jesus, ska vara den som är den du är i den här församlingen och igenom den här församlingen. Herre, jag tackar dig för det som sker i den här kyrkan. Tackar dig för alla hjärtan som är samstämda. Tackar dig för ett hjärta och en själ. Jag tackar dig för att nya människor är på agendan. Tack Jesus. Vi prisar dig, vi lovar dig.